From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens förmiddagsmöte under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you
to Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördagens förmiddagsmöte under den 188:e årliga halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det är underbart att komma samman och vi framför vår kärlek och våra hälsningar till medlemmar och vänner över hela världen som deltar i konferensen. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi uppmärksammar kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. Som ni vet måste vi med sorg meddela att syster Barbara Bowen Ballard avled förra måndagen, hustru till president M. Russell Ballard, tillförordnad president för de 12 apostlarnas quorum. Syster Ballard var en källa till styrka och godhet under hela sitt liv och har varit till enormt stöd för sin man i hans uppdrag genom många år. Vi uttrycker vår uppriktiga kärlek och beklagan till familjen Ballard och andra som kommer att sakna hennes närvaro. Med tanke på det ovanligt stora antalet naturkatastrofer som har påverkat så många runt om i världen på senare tid framför vi vår djupt kända medkänsla till de som har påverkats av de här händelserna och uttrycker djup uppskattning till alla som hjälper till under dessa svåra omständigheter. Brandmän, räddningspersonal, frivilliga och andra som fortsätter att arbeta med dessa svåra omständigheter. Vi är glada att vi som kyrka kan bidra med hjälpinsatser och vi ber om trygghet och frid för alla som är inblandade i dessa tragiska händelser. För musiken under sessionen står Tabernacle Choir at Temple Square under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Brian Matthews och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Led oss fram, o himlens herre, och sjunger nu Se, dagen gryr och mörkret flyr. Inledningsbönen får vi sedan av äldste Craig R. Carden i det 70:s quorum, varefter kören sjunger Om jag lyssnar med mitt hjärta.
Heavenly Father.
Himmelske Fader. Med böjda huvuden och öppna hjärtan uttrycker vi vår kärlek och tackar för din sons gåva och hans oändliga försoning. Vi tackar för din profet, president Russell M. Nelson, för första presidentskapet och det tolvs råd, och ber att du ska uppehålla dem när de verkar i ditt rike. Vi tackar för att vi kan träffas under denna konferens för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. För att ta emot ditt ord och din vilja för det heliga i dessa sista dagar. Vi ber att du ska välsigna oss i allt som ges till oss. Att vi kan underkasta oss din vilja. Att vi må ta emot ditt ord med tro och hängivenhet. Och handla i tro för att genomföra detta. Vi ber att jordens folk ska välja rättfärdighet. Må de välsignas i sina prövningar. Vi ber att ditt ord ska spridas över jorden enligt det förbund som du har slutit med alla jordens familj. Att alla jordens familjer ska välsignas genom evangeliet och frälsningen. Om allt detta ber vi ödmjukt. Och vi ber för de som deltar i detta möte. Må allt ske enligt din vilja, ber vi i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
It will now be our privilege. Vi har nu förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Russell M. Nelson. Efter honom talar äldste Quentin L. Cook i det 12 apostlarnas kvorum. Sedan får vi höra ifrån broder M. Joseph Broff, som är andra rådgivare i unga mäns generalpresidentskap. Äldste Stephen R. Bangeter i de 70s kvorum talar därefter till oss. President Nelson.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar, vi har sett fram emot att återigen samlas med er under denna kyrkans oktoberkonferens. Vi sänder er våra varmaste välkomsthälsningar. Vi är djupt tacksamma för era stödjande böner. Vi känner deras inverkan. Tack. Vi är tacksamma för era enorma ansträngningar för att följa rådet som gavs under generalkonferensen för 6 månader sedan. Statspresidentskap över hela världen har sökt den uppenbarelse som är nödvändig för att omorganisera äldstekvorumen. Männen i dessa kvorum arbetar tillsammans med hjälpföreningen för att tjäna våra bröder och systrar på ett högre och heligare sätt. Vi inspireras av er godhet och utomordentliga ansträngningar att förmedla frälsarens kärlek till era familjer, grannar och vänner och att betjäna dem så som han skulle göra. Sedan aprilkonferensen har syster Nelson och jag träffat medlemmar på 4 kontinenter och på havets öar. Från Jerusalem till Harare, från Winnipeg till Bangkok har vi upplevt er stora tro och styrkan i era vittnesbörd. Vi är överlyckliga över att så många av våra ungdomar har gått med i Herrens ungdomskör för att samla det skingrade Israel. Vi tackar er. När ni fortsätter att följa uppmaningarna jag gav under vår världsomfattande andakt för ungdomar, anger ni normen som resten av oss ska följa och vilken skillnad ni ungdomar gör. Under senare år har vi i kyrkans presiderande råd brottats med en grundläggande fråga. Hur kan vi ta evangeliet i dess enkla renhet och förrättningarna med deras eviga verkan till alla Guds barn? Som sista dagars heliga har vi tagit för vana att tänka på kyrkan som något som händer i våra möteshus med stöd av det som händer hemma. Vi behöver en justering i det mönstret. Det är dags för en hemcentrerad kyrka som stöds av det som sker i våra grens-, församlings- och stadsbyggnader. Kyrkan fortsätter att växa världen över och många medlemmar bor på platser där vi inte har några möteshus och kanske inte får det under en överskådlig framtid. Jag minns en familj som på grund av sådana omständigheter fick ha sina möten hemma. Jag frågade modern vad hon tyckte om att gå till kyrkan i sitt eget hem. Hon svarade: jag tycker om det. Min man använder ett bättre språk hemma nu eftersom han vet att han ska välsigna sakramentet här varje söndag. Det mål som kyrkan har haft sedan länge är att hjälpa alla medlemmar att öka sin tro på Herren Jesus Kristus och på hans försoning. Att hjälpa dem ingå och hålla sina förbund med Gud. Samt att stärka och besegla deras familjer. I dagens komplicerade värld är det här inte lätt. Motståndaren ökar sina angrepp på tron och på oss och på våra familjer i allt snabbare takt. För att överleva andligt behöver vi motstrategier och proaktiva planer. Följaktligen vill vi nu verkställa organisatoriska justeringar som ytterligare kommer att stärka våra medlemmar och deras familjer. I många år har kyrkans ledare arbetat på ett integrerat studiekursmaterial som stärker familjer och enskilda genom en plan som är hemcentrerad och som stöds av kyrkan. För att undervisa om läran, stärka tron och främja ökad personlig gudsstyrkan. Våra ansträngningar under de senare åren att helga sabbaten, att göra den till en fröjd och ett personligt tecken till Gud om vår kärlek till honom, förstärks av justeringarna vi nu ska presentera. Den här förmiddagen ska vi tillkännage en ny balans och anknytning mellan evangelieundervisning i hemmet och i kyrkan. Vi är var och en ansvariga för vår egen andliga tillväxt, och skrifterna klargör att föräldrarna har huvudansvaret att undervisa sina barn om läran. Det är kyrkans ansvar att hjälpa varje medlem i det gudomliga fastställda målet att fördjupa den enskildes kunskap om evangeliet. Äldste Quentin L. Cook ska nu förklara de här viktiga justeringarna. Alla medlemmar i det första presidentskapet och i det 12 apostlarnas korum stöttar enhälligt det här budskapet. Vi erkänner tacksamt inspiration från Herren som har påverkat utvecklingen av de planer och tillvägagångssätt som äldste Cook ska presentera. Mina kära bröder och systrar, jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka som han leder genom profetia och uppenbarelse till sina ödmjuka tjänare. Så vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
As President Russell M. Nelson has just beautifully and eloquently set forth.
Som president Russell M. Nelson så vackert och vältaligt precis lagt fram, har kyrkans ledare under en längre tid arbetat på en plan som är hemcentrerad och som stöds av kyrkan för att undervisa om läran, stärka tron och främja ökad personlig gudstyrkan. President Nelson tillkännagav sedan en justering som ska åstadkomma en ny balans mellan evangelieundervisning i hemmet och i kyrkan. För att genomföra dessa avsikter beskrivna av president Russell M. Nelson och under hans ledning samt enligt det beslut som fattats av första presidentskapets råd och om de 12 apostlarnas kvorum justeras söndagens mötesschema på följande sätt från och med januari 2019. Kyrkans möten på söndagen kommer att bestå av ett 60 minuter långt sakramentsmöte varje söndag som fokuseras på frälsaren, sakramentets förrättning och andliga budskap. Efter en paus för övergång till klasser deltar kyrkans medlemmar i en 50 minuter lång lektion som alternerar varje söndag. Söndagsskolan hålls första och tredje söndagen. Möten för prästerrummets kvorum, hjälpföreningen och unga kvinnor hålls andra och fjärde söndagen. Den femte söndagens möten hålls under biskopens ledning. Primär hålls varje vecka under samma 50 minuters period med sångstund och lektioner. När det gäller söndagens mötesschema har kyrkans främsta ledare under många år varit medvetna om att det för en del av våra dyrbara medlemmar är problematiskt med 3-timmarsblock i kyrkan om söndagarna. Det gäller framförallt för föräldrar med små barn, primärbarn, äldre medlemmar, nya medlemmar och andra. Men den här justeringen går mycket djupare än bara ett kortare mötesschema på söndagarna. President Nelson har tacksamt uppmärksammat allt det som görs tack vare att ni trofast följer tidigare uppmaningar. Han och kyrkans hela ledarskap vill föra större glädje i evangeliet till föräldrar, barn, ungdomar, ensamstående, äldre, nya medlemmar och de som missionärerna undervisar genom ett balanserat program som är hemcentrerat och stöds av kyrkan. Avsikten av välsignelserna som kommer av den här justeringen och andra nyss gjorda ändringar är bland annat följande. En djupare omvändelse till vår himmelske fader och Herren Jesus Kristus och starkare tro på dem. Starkare enskilda och familjer genom studiekursmaterial som är hemcentrerat och stöds av kyrkan och som leder till ett glädjefullt evangelienriktat liv. Att sabbatsdagen helgas med fokus på sakramentets förrättning. Att hjälpa vår himmelska faders alla barn på båda sidorna av slöjan genom missionsarbete genom att ta emot templets förrättningar, förbund och välsignelse. Det här söndagsschemat ger också mer tid till en hemmakväll och till att studera evangeliet i hemmet under söndagen eller när enskilda och familjen väljer att göra det. En aktivitetskväll för familjen kan hållas på måndagen eller vid andra tillfällen. Därför bör ledare fortsätta hålla måndagskvällen fri från möten och aktiviteter i kyrkan. Men tid för hemmakvällar, evangeliestudier och aktiviteter för enskilda och familjer kan schemaläggas enligt personliga omständigheter. Familjens och enskilda studier av evangeliet i hemmet kommer storligen att förhöjas av ett integrerat studiekursmaterial och den nya resursen Kom och följ mig för enskilda och familjer som samordnas med det som undervisas i söndagsskolan och primär. I januari börjar kyrkans ungdoms- och vuxenklasser i söndagsskolan och primärsklasser att studera Nya testamentet. Den nya hemstudieresursen Kom och följ mig för enskilda och familjer som också täcker Nya testamentet har tagits fram för att hjälpa medlemmar studera evangeliet i hemmet. Den förklarar att den här resursen är till för varje enskild och familj i kyrkan. Den är avsedd att hjälpa oss, lära oss evangeliet, vare sig vi studerar själva eller tillsammans med vår familj. Lektionsförslagen i den här nya resursen är organiserade efter ett veckolässchema. Primärs nya lektioner från Kom och följ mig som lärs ut i kyrkan följer samma veckoschema. Ungdoms- och vuxenklasser i söndagsskolan den första och tredje söndagen samordnas så att de stöder den nya hemstudieresursen Kom och följ mig. Andra och fjärde söndagen fortsätter vuxna i prästerrummet i hjälpföreningen att studera kyrkans ledares undervisning med tonvikt på de senaste budskapen från nutida profeter. Unga kvinnor och aronska prästerrummets unga män studerar evangelieämnen de söndagarna. Den nya hemstudieresursen ger förslag för skriftstudier med familjen och familjens hemafton. Lektionsförslagen för varje vecka har bra förslag för studier och aktiviteter för enskilda och familjer. Resursen Kom och följ mig för enskilda och familjer har också många bilder som kan förhöja enskildas och familjers studier, särskilt för barn. Den här nya resursen distribueras till varje hushåll senast i december i år. President Nelson uppmanar oss i sitt första tal till kyrkans medlemmar i januari att förbereda oss för Jesu Kristi andra ankomst genom att vandra längs förbundsstigen. Förhållandena i världen kräver en djupare personlig omvändelse till och starkare tro på vår himmelske fader och på Jesus Kristus och hans försoning. Herren har förberett oss rad efter rad för de svåra tider vi nu står inför. Under de senaste åren har Herren väglett oss att ta upp dithörande viktiga ämnen, bland annat följande: helgande av sabbatsdagen och sakramentets heliga förrättning, som återigen har betonats under de senaste 3 åren. Under biskopens ledning är stärkta äldstekvorum och hjälpföreningar fokuserade på kyrkans syften och på att hjälpa medlemmar ingå och hålla heliga förbund. Vi har glatt börjat stödja varandra på ett högre och heligare sätt. Genom att börja med målet i sikte blir templets förbund och släktforskningen tjänande en mer fokuserad del av förbundsstigen. Justeringarna som tillkännagavs denna förmiddag är ännu ett exempel på vägledning för vår tids utmaningar. Kyrkans traditionella studiekursmaterial har betonat det vi upplever i kyrkan på söndagarna. Vi vet att när undervisningen är bättre och klassdeltagarna är mer andligt förberedda så förbättras det vi upplever i kyrkan på söndagen. Vi välsignas med att anden ofta ökar och stärker vår omvändelse i kyrkans miljö. Det nya hemcentrerade studiekursmaterialet som stöds av kyrkan behöver i större mån påverka hur familjen utövar och tillämpar evangeliet och hur den enskilde utövar och tillämpar evangeliet. Vi känner till den andliga uppbyggnad och den djupa och varaktiga omvändelse som kan uppnås i hemmets miljö. För flera år sedan visade en studie att unga män och unga kvinnor oftast känner den helige andens inflytande när de själva studerar skrifterna och ber i hemmet. Vår avsikt är att balansera upplevelserna i kyrkan och i hemmet på ett sånt sätt att det storligen ökar tron och andligheten och fördjupar omvändelsen till vår himmelske Fader och Herren Jesus Kristus. Den del av justeringen som är hemcentrerad och stöds av kyrkan är flexibel så att varje enskild person och familj under bön kan avgöra hur och när det ska införas. Även om justeringarna till exempel storligen kommer att välsigna alla familjer kan det utifrån lokala behov vara mycket lämpligt för unga ensamstående vuxna, ensamstående föräldrar, familjer där alla inte är medlemmar, nya medlemmar och andra att samlas i grupper utanför kyrkans söndagsmöten för att njuta av evangeliet i grupp och stärkas av att studera den hemcentrerade och kyrkostödda resursen tillsammans. Det sker då på informell basis för dem som så önskar. På många platser i världen väljer man att stanna kvar i kyrkan efter de schemalagda mötena för att umgås. Det finns inget i den här tillkännagivna justeringen som hindrar denna underbara och givande sed på något sätt. För att hjälpa medlemmar förbereda sig för sabbaten skickar en del församlingar redan information i ett mejl, sms eller inlägg på sociala medier mitt i veckan. Med tanke på den här justeringen rekommenderar vi starkt sådan kommunikation. Dessa inbjudningar påminner medlemmarna om schemat för den kommande söndagen, däribland lektionens ämne, och stöder fortsatta samtal om evangeliet i hemmet. Dessutom kommer vuxnas möten på söndagar också att ge information om hur man kan binda samman studier i kyrkan och i hemmet varje vecka. Sakramentsmötet och lektionstiden kräver eftertänksam bön så att andliga prioriteringar betonas framför administrativa funktioner. Annonseringar kan till exempel till största delen ske i den inbjudan som går ut mitt i veckan eller i ett tryckt program. Sakramentsmötet ska ha en inlednings- och avslutningsbön, men under det andra mötet behövs endast avslutningsbön. Som vi nämnde tidigare börjar inte det nya söndagsschemat förrän i januari 2019. Det fanns flera anledningar till detta. De två viktigaste är för det första att det finns tid till att distribuera resursen Kom och följ mig för enskilda och familjer. Och för det andra att ge statspresidenter och biskopar tid att planera mötesscheman så att fler församlingar kan träffas tidigare under dagen. När ledare har sökt uppenbarelse har vägledningen de fått under de senaste 2 åren varit att stärka sakramentsmötet, helga sabbatsdagen och uppmuntra och hjälpa föräldrar och enskilda att göra hemmet till en källa till andlig styrka och ökad tro. En plats för glädje och lycka. Vad innebär dessa justeringar för medlemmarna i Jesu Kristi kyrka och Sista dagars heliga? Vi är övertygade om att medlemmarna kommer att välsignas på fantastiska sätt. Söndagen kan bli en dag för lärande och undervisning av evangeliet i kyrkan och i hemmet. När enskilda familjer engagerar sig i familjeråd, släktforskning, stödverksamheten, tjänande, personlig gudstyrkan och glädjefylld familjetid blir sabbatsdagen verkligen en fröjd. En familj från Brasilien tillhör en stav som testade den nya resursen Kom och följ mig. Pappan Fernando, en återvänd missionär som har fyra små barn tillsammans sin fru Nancy, sa: när programmet Kom och följ mig presenterades i vår stav blev jag så förväntansfull och tänkte att det kommer att förändra hur vi studerar skrifterna hemma. Det hände verkligen i mitt hem. Och som ledare i kyrkan såg jag att det hände hemma hos andra. Det hjälpte oss att verkligen samtala om skrifterna hemma. Min fru och jag fick en djupare insikt i ämnena vi studerade. Det hjälpte oss fördjupa vår kunskap om evangeliet och det stärkte vår tro och våra vittnesbörd. Jag vittnar om att det inspirerades av Herren, så att regelbundna och effektiva studier av principerna och läran i skrifterna kan skänka större tro, vittnesbörd och ljus till familjen i en allt mer fallen värld. Teststavar världen över gav mycket positiv feedback på Kom och följ mig, den nya resursen för hemmet. Många rapporterade att de hade gått från att läsa skrifterna till att faktiskt studera skrifterna. En annan vanlig kommentar var att upplevelsen stärkte tron och hade en fantastisk inverkan på församlingen. Målet med de här justeringarna är att uppnå en djup och varaktig omvändelse hos vuxna och det uppväxande släktet. På första sidan av resursen för enskilda och familjer står det: syftet med allt lärande av och all undervisning om evangeliet är att fördjupa vår omvändelse och hjälpa oss bli mer som Jesus Kristus. Det betyder att vi litar till att Kristus förändrar våra hjärtan. Det här förstärks av att det sträcker sig bortom klassrummet till människors hjärtan och hem. Det kräver konsekventa dagliga ansträngningar att förstå och leva efter evangeliet. Sann omvändelse kräver den heliga andens inflytande. Det viktigaste målet och den slutliga välsignelsen av djup och varaktig omvändelse är att man värdigt kan ta emot förbunden och förrättningarna längs förbundstigen. Vi litar på att ni rådgör tillsammans och söker uppenbarelse för hur dessa justeringar ska införas, samtidigt som ni inte riktar era blickar bortom målet eller försöker detaljstyra enskilda och familjer. Ytterligare information ges i kommande kommunikation, bland annat i ett brev från första presidentskapet med bilaga. Jag vittnar för er att under de överläggningar som första presidentskapets råd och de 12 apostlarnas kvorum höll i templet, och efter att vår käre profet vädjat till Herren om uppenbarelse om att gå vidare med dessa justeringar, kom en mäktig bekräftelse till alla. Russell M. Nelson är vår levande president och profet. Tillkännagivandena som gjorts idag kommer att resultera i stora välsignelser för dem som entusiastiskt tar emot justeringarna och söker den heliga andens vägledning. Då kommer vi närmare vår himmelske fader och vår Herre och frälsare Jesus Kristus, vilka jag bär ett fast vittnesbörd om i Jesu Kristi namn. Amen.
In 1981, my father, two close friends.
År 1981 åkte min pappa, två nära vänner och jag på ett äventyr i Alaska. Vi skulle landa på en avlägsen sjö och klättra upp på några vackra höjder. För att minska packningen som vi själva behövde bära på, svepte vi in våra förnödenheter och lade dem i lådor, täckte dem med skumplast och fäste stora färgglada banderoller på dem och kastade ut dem från planet på vårt lättviktsplan vid vår destination. Vi letade och letade när vi kom fram. Men till vår bestörtning kunde vi inte hitta en enda låda. Till slut hittade vi en. Den innehöll en liten gasspis, en pressändning, lite godis och ett par påsar pasta och köttfärsmix, men ingen köttfärs. Vi hade ingen möjlighet att kommunicera med resten av världen och hade beställt hämtning om en vecka. Jag lärde mig två värdefulla läxor av den upplevelsen. 1. Kasta inte ut din mat genom fönstret. 2. Ibland måste vi möta svårigheter. Vår första reaktion på svårigheten är ofta: varför jag? Men att fråga varför tar aldrig bort svårigheten. Herren kräver att vi övervinner utmaningar och han har sagt att allt detta ska ge oss erfarenhet och tjäna oss till godo. Ibland ber Herren oss göra något som är svårt och ibland skapas våra utmaningar genom vår egen eller andras användning av handlingsfriheten. Ni förupplevde båda de här situationerna. När Leo bad sina söner återvända för att hämta plåten hos Laban, sa han: och se, nu knotar dina bröder och säger att det är något svårt jag har begärt av dem. Men se, jag har inte begärt det av dem, utan det är en Herrens befallning. Vid ett annat tillfälle använde Nefis bröder sin handlingsfrihet till att begränsa hans. Det bara hand på mig till se. De var mycket vreda och de band mig med rep, ty de traktade efter att beröva mig livet. Joseph Smith mötte något svårt i Liberty-fängelset. Utan undsättning i sikte och i förtvivlan utropade Josef: "Åh Gud, var är du?" Utan tvivel har en del av oss känt det Josef kände. Alla möter svårigheter, en närstående stöd, skilsmässa, ett vilsegånget barn, sjukdom, trosprövningar, arbetslöshet eller andra motgångar. Jag förändras för alltid när jag hörde de här orden från Neil A. Maxwell i det 12 apostlarnas kvorum, yttrade mitt i hans kamp mot leukemi. Han sa: jag ägnar mig åt eftertanke och begrundan, och då kom följande lärorik och tröstande ord till mitt sinne: jag har gett dig leukemi för att du ska kunna undervisa mitt folk på ett äkta sätt. Han uttryckte sedan vidare hur den här upplevelsen hade välsignat honom med ett perspektiv på evighetens stora realiteter. Vissa glimter av evigheten kan hjälpa oss färdas de närmaste 100 meterna, vilket kan vara mycket svårt. För att hjälpa oss ta oss igenom och besegra våra svårigheter och sådana glimtar av evigheten vill jag föreslå 2 saker. Vi måste möta svårigheter genom att för det första förlåta andra och för det andra att ge oss själva till vår himmelske fader. Att förlåta dem som kanske orsakat våra svårigheter och förlika oss med Guds vilja kan vara svårt. Det kan göra mest ont när våra svårigheter orsakas av en familjemedlem, en nära vän eller till och med oss själva. Som ung biskop lärde jag mig om förlåtelse när min statspresident Bruce M. Cook berättade följande. Han förklarade: i slutet av 70-talet startade några kollegor och jag ett företag. Vi gjorde inget olagligt, men några dåliga beslut i kombination med våra svåra ekonomiska tiderna fick oss att misslyckas. Några investerare stämde oss för att få tillbaka det de förlorat. Deras advokat råkade vara rådgivare i min familjs biskopsråd. Det var mycket svårt att stödja den man som verkade vara ute efter att tillintetgöra mig. Jag blev allt bittrare på honom och såg honom som min fiende. Efter 5 år av rättsliga strider förlorade vi allt vägde, till och med våra hem. År 2002 fick min fru och jag veta att statspresidentskapet som jag verkade i som rådgivare skulle omorganiseras. På en kort semesterresa innan jag avlöstes frågade hon vilka jag skulle välja som mina rådgivare om jag kallade som ny statspresident. Jag vill inte prata om det, men hon gav sig inte. Till slut dök ett namn upp i mitt sinne. Då nämnde hon namnet på den advokat som jag ansåg vara den som främst hade orsakat oss så svåra problem 20 år tidigare. När hon sa det bekräftade andra att det var han som skulle bli den andra rådgivaren. Kunde jag förlåta den mannen? När jag ställde David E. Sorensen kallade mig att tjäna som statspresident gav han mig en timme att välja rådgivare. Med tårar i ögonen sa jag att Herren redan hade gett mig den uppenbarelsen. När jag uttalade namnet på mannen jag hade ansett vara min fiende försvann vreden, förbittringen och hatet jag hade hyst. I det ögonblicket fick jag veta den frid som följer på förlåtelse genom Kristi försoning. Med andra ord, min statspresident förlät honom uppriktigt, liksom Nefi i forna tider. Jag kände president Cook och hans rådgivare som 2 rättfärdiga presidentsledare som älskade varandra. Jag bestämde mig för att bli som dem. Många år tidigare under vårt missöde i Alaska lärde jag mig snabbt att detta att skylla våra omständigheter på andra, på piloten som kastar ut maten när det började mörkna, inte var en lösning. Men under det att vi upplevde fysisk utmattning, brist på mat, sjukdom och övernattning på barmark under kraftig storm med bara en pressändning som skydd, lärde jag mig att ingenting är omöjligt med Gud. Ungdomar, Gud kräver svåra saker av er. En 14-årig ung kvinna tävlade i basket. Hon drömde om att spela basket på high school som sin stora syster. Men så fick hon veta att hennes föräldrar hade kallats att presidera över en mission i Guatemala. När hon kom dit upptäckte hon att ett par av hennes kurser skulle hållas på spanska, ett språk hon ännu inte talade. Det fanns inte ett enda idrottslag för flickor i hennes skola. Hon bodde på 14:e våningen i en välbevakad byggnad och till råga på allt fick hon inte gå ut av säkerhetsskäl. Hennes föräldrar hörde henne gråta sig till sömns varje kväll i flera månader. Det fick deras hjärtan att brista. Till slut beslutade de sig för att skicka hem henne till hennes mormor för att gå i skola där. När min fru gick in i vår dotters rum för att berätta för henne om vårt beslutet såg hon vår dotter på knä i bön med mormors bok uppslagen på sängen. Anden viskade till min fru, det kommer att gå bra för henne, och min fru lämnade tyst rummet. Vi hörde henne aldrig gråta sig till sömns mer. Med beslutsamhet och Herrens hjälp tog hon sig tappert igenom de där 3 åren. Mot slutet av missionen frågade jag min dotter om hon skulle gå ut på en heltidsmission. Hon svarade, nej pappa, det har jag redan gjort. Jag förstod henne. Men ungefär 6 månader senare väckte anden mig mitt i natten med det här budskapet. Jag har kallat din dotter att verka som missionär. Min reaktion var, fader i himlen, hon har gett så mycket. Jag tillrättavisades genast av anden och insåg att Herren fordrade att hon skulle tjäna som missionär. Strax därpå bjöd jag ut min dotter på lunch och tvärs över bordet frågade henne, Gansy, vet du varför vi är här? Hon svarade, ja pappa, du vet att jag måste gå ut som missionär. Det är inget jag vill, men jag gör det. Eftersom hon gav sin vilja till himmelske fader tjänade hon honom av hela sitt hjärta, sin förmåga, sitt förstånd och sin styrka. Hon har lärt sin pappa hur man gör det som är svårt. I en världsomfattande andakt för ungdomar uppmanade president Russell M. Nelson ungdomarna att göra några svåra saker. President Nelsons 5:e uppmaning var att de ska sticka ut och vara annorlunda än världen. Därför behöver Herren att du ska se ut som, låta som, bete dig som och klä dig som en sann lärjunge till Jesus Kristus. Det kan vara svårt, men jag vet att ni kan göra det med glädje. Kom ihåg att människorna är till för att de ska ha glädje. Trots allt som Lee fick utstå fann han ändå glädje. Kommer ni ihåg att Alma var nedtyngd av sorg på grund av Ammonias folk? Ängeln sa till honom, välsignad är du Alma, lyft därför upp ditt huvud och fröjda dig, ty du har varit trofast i att hålla Guds bud. Alma lärde sig en stor sanning. Vi kan alltid glädjas när vi håller buden. Kom ihåg att trots krigen och svårigheterna under befälhavare Moronis tid hade Nefis folk aldrig haft en lyckligare tid. Vi kan och bör finna glädje när vi står inför svårigheter. Fräsaren mötte svårigheter. Världen ska akta honom för intet. Därför gisslar det honom och han låter det ske. Och det slår honom och han låter det ske. Ja, de spottar på honom och han låter det ske. På grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen. På grund av denna kärleksfulla godhet utstod Jesus Kristus försoningen. Därför säger han till var och en av oss, i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Tack vare Kristus kan vi också övervinna världen. När vi möter svårigheter på Herrens sätt, må vi då lyfta våra huvuden och fröjda oss. Vid det här heliga tillfället att vittna för världen förkunnar jag att vår frälsare lever och leder sin kyrka. I Jesu Kristi namn. Amen.
As parents in Zion, we have a sacred responsibility.
Som föräldrar i Sion har vi en helig plikt att hos våra barn väcka kärlek till och hängivenhet mot glädjen, ljuset och sanningarna i Jesu Kristi evangelium. Medan vi fostrar våra barn skapar vi traditioner i våra hem och vi bygger kommunikations- och beteendemönster i våra relationer. De traditioner vi på så sätt skapar bör skapa starka, orubbliga, goda egenskaper i våra barn som ger dem styrka att möta livets utmaningar. I många år har vår familj haft som årlig tradition att campa högt upp i Uintah-bergen i nordöstra Utah. Vi färdas några mil över steniga grusvägar och kommer fram till en vacker grön dal omgiven av höga bergväggar. Och varje år, med hopp om att fördjupa värdet av evangeliets lära och livsstil i våra barns och barnbarns liv, ber Susan och jag, var och en av våra 6 söner och deras familjer, att förbereda ett kort budskap om ett ämne som de tycker är viktigt. Är en viktig del av grunden i ett hem med Kristus i centrum. Sen samlas vi till en familjeandakt på en avskild plats och var och en framför sitt budskap.
I år så skrev våra barnbarn ämnet till sina tal på stenar. Och sedan grävde de ner dem, en i taget, bredvid varandra. Och det föreställde en säker grundval på vilket ett lyckligt liv kan baseras. Bland alla de sex budskapen så var den oförändliga, eviga sanningen att Jesus Kristus är hörnstenen i den grundvalen. Med Jesajas ord: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Jesus Kristus är den dyrbara hörnstenen i Sions grundval. Det var han som uppenbarade för Joseph Smith: bli därför inte trötta av att göra gott, till ni lägger grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. De saker vi lär oss genom traditioner som etableras i våra hem är, fastän små och enkla, allt viktigare i dagens värld. Vilka är de små och enkla medel som, när de är fast grundade, utför storverk i våra barns liv? President Russell M. Nelson talade nyligen till en stor församling i Toronto, Kanada, och påminde med eftertryck föräldrar om vårt heliga ansvar att undervisa våra barn. Bland de väsentliga ansvar som togs upp betonade president Nelson föräldrarnas ansvar att lära våra barn att förstå varför vi tar sakramentet, betydelsen av att födas inom förbundet, samt vikten av att förbereda sig för och ta emot en patriarkalisk välsignelse. Och han uppmanade föräldrar att ta ledningen i att läsa skrifterna tillsammans i familjen. Genom de här ansträngningarna uppmanar vår älskade profet oss att göra våra hem till trons fristäder. I Mormons bok skriver Enos om den djupa tacksamhet han kände för sin fars exempel, som undervisade honom om sitt språk och även i Herrens fostran och förmaning. Och med stor känsla utropade Enos: och välsignat vare min Guds namn för detta. Jag värdesätter de små och enkla traditioner som vi har omhuldat i vår hem under de 35 år vi har varit gifta. Många av våra traditioner är små men meningsfulla. Till exempel, kvällar när jag inte var hemma så visste jag alltid att vår äldste närvarande son skulle ta på sig, utan att bli ombedd, att leda familjen i kriftstudier och familjebön. En annan tradition: vi går aldrig hemifrån eller avslutar ett telefonsamtal utan att säga: jag älskar dig. Våra liv har välsignats av att vi regelbundet har avsatt en tid för personliga samtal med var och en av våra söner. Under ett sådant samtal så frågar jag vår son om hans önskan och förberedelse för att bli missionär. Efter en stunds diskussion så blev det en eftertänksam tystnad, och sen lutade han sig framåt och sa: pappa, minns du när jag var liten och vi började med de här pappasamtalen? Jag sa ja. Så sa han: jag lovade dig då att jag skulle bli missionär, och du lovade att du och mamma skulle gå ut som missionärer när ni blev gamla. Så blev det ännu en paus. Har ni två något problem som hindrar er från att gå ut på mission? För jag kanske kan hjälpa till. Sunda traditioner som infattar bön, skriftläsning, hemafton och närvaro på kyrkans möten verkar små och enkla, men det skapar en kultur av kärlek, respekt, enighet och trygghet. I den anda som åtföljer de här sakerna så blir våra barn beskyddade från motståndarens brinnande pilar som är gömda i världens kultur idag. Vi påminns om Helamans visa råd till sin son: kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra ner er till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. För många år sedan, medan jag var en ung biskop, så bad en äldre man att få träffa mig. Han beskrev hur han hade lämnat kyrkan och sina föräldrars rättfärdiga traditioner när han var ung. Han beskrev i detalj den hjärtesorg som han upplevt under sitt liv, medan han fåfängt sökte varaktig lycka mitt i den tillfälliga glädje som världen har att erbjuda. Nu, under livets senare år, så upplevde han hur Guds andes milda och ibland envisa viskningar ledde honom tillbaka till hans barns lektioner, livsstil, känsla och andliga trygghet. Han uttryckte sin tacksamhet för sina föräldrars traditioner och med nutida ord så upprepade han Enus förkunnelse och välsignat vara min Guds namn för detta. Enligt min erfarenhet så är den här kära mannens återkomst till evangeliet karakteristisk för många och upprepas ofta bland Guds barn som är borta en tid. Bara för att senare återvända till sin ungdoms lärdomar och livsstil. I de här stunderna så bevittnar vi visdomen hos författaren till Ordspråksboken som uppmanar föräldrar: vänd den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Varje förälder ställs inför stunder av frustration och olika nivåer av beslutsamhet och styrka i barnens uppfostran. Men när föräldrar utövar tro genom att undervisa barnen konsekvent, öppet, kärleksfullt och genom att göra allt de kan för att hjälpa dem längs vägen, så får de större hopp om att de frön som sås ska slå rot i barnens hjärta och sinne. Mose förstod väl det fundamentala behovet av ständig undervisning. Han sa: du ska inskärpa dessa ord hos dina barn och tala om dem. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Vi knäböjer bredvid våra barn under familjebönen. Vi vårdar dem genom våra ansträngningar att hålla meningsfulla skriftstudier. Vi vårdar dem tålmodigt och kärleksfullt när vi deltar i familjens hemafton. Och vi ängslas för dem på knä i våra personliga böner till himlen. Och vad vi längtar efter att de frön vi sår ska slå rot i deras hjärtan och sinnen. Jag tror att det är mindre en fråga om våra barn fattar allt under vår undervisning, när vi till exempel kämpar med skriftläsning eller familjens hemmafton eller deltar i aktivitetskvällar och andra möten. Det är mindre en fråga om de i dessa stunder förstår vikten av de här aktiviteterna, och mer en fråga om vi som föräldrar utövar tillräcklig tro att följa Herrens råd att flitigt leva, undervisa, uppmana och lägga fram förväntningar som är inspirerade av Jesu Kristi evangelium. Det är ett arbete som drivs av tro. Vår tro på att de frön som vi sådde i deras ungdom en dag ska slå rot och börja spira och växa. De saker vi talar om, det vi predikar och undervisar om, avgör det som sker bland oss. När vi etablerar sunda traditioner som undervisar om Jesu Kristi lära, bär den heliga anden vittna om sanningen i vårt budskap och ger näring till evangeliets frön som sås djupt i hjärtat hos våra barn genom vårt arbete längs vägen. Jag vittnar så i Jesu Kristi namn. Amen.
The congregation will now join the choir.
Församlingen sjunger nu med kören: se, högt på bergets krön. Psalm nummer 4 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldsterna Ronald A. Resband och David A. Bednar i de 12 apostlarnas korum.
Thank you.
This is the 188th. Det här är den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
I add my witness to the messages of President Nelson and Elder Cook given moments ago.
Jag instämmer och vittnar om budskapen som president Nelson och Elder Cook gav för en stund sedan om harmonin och enigheten i första presidentskapet och de 12 apostlarnas forum. Jag vet att de uppenbarade tillkännagivandena är Herrens sinne och vilja och ska välsigna och stärka enskilda familjer och ge sig Kristi kyrka av sista dagars heliga under kommande generationer. För en del år sedan stände en av våra unga gifta döttrar och hennes man en mycket viktig fråga till syster Rasband och mig. Är det fortfarande tryggt och klokt att sätta barn till världen här, i världen vi lever i, som verkar så ogudaktig och skrämmande? Det var en viktig fråga för en mamma och pappa att begrunda tillsammans med sina kära gifta barn. Vi hörde rädslan i deras röster och kände rädslan i deras hjärtan. Vårt svar till dem var bestämt: ja, är mer än okej. Och vi tog upp grundläggande lärosatser i evangeliet och delade egna uppriktiga intryck och livserfarenheter. Rädsla är inget nytt. Jesu Kristi lärjungar ute på Galileiska sjön skrämdes av stormvinden och vågorna i den mörka natten. Som hans lärjungar idag har också vi rädslor. Våra ensamstående vuxna är rädda för förpliktelser som att bli gifta. Unga gifta som våra barn kan vara rädda att fostra barn i en allt ondare värld. Missionärer är rädda för mycket, särskilt för att kontakta främlingar. Änkor är rädda för att gå vidare ensamma. Tonåringar är rädda för att inte bli accepterade. Skolbarn är rädda för första dagen i skolan. Universitetselever är rädda när de fått tillbaka ett prov. Vi är rädda för misslyckanden, avvisanden, besvikelser och det okända. Vi är rädda för orkaner, jordbävningar, bränder som ödelägger landområden och våra liv. Vi är rädda för att inte bli valda. Men omvänt kan vi vara rädda för att bli valda. Vi är rädda för att inte vara bra nog. Vi är rädda för att Herren inte har några välsignelser åt oss. Vi är rädda för förändringar och vår rädsla kan blåsas upp till skräck. Har jag fått med nästan allihop nu, alla som är här? Sedan urminnes tider har rädsla begränsat Guds barns perspektiv. Jag har alltid tyckt om berättelsen om Elisha i andra kungaboken. Syriens kung hade skickat en härskara som kom på natten och omringade staden. Deras avsikt var att tillfångata och döda profeten Elisha. Vi läser: när gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o min herre, vad ska vi ta oss till? Det var rädslan som talade. Elisha svarade: var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Men han slutade inte där, han bad: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Vi kanske, eller kanske inte, får vagnar av eld sända till oss för att skingra vår rädsla och besegra våra demoner. Men lärdomen är tydlig. Herren är med oss, bryr sig om oss och välsignar oss så som bara han kan. Böner kan kalla ner styrkan och uppenbarelsen vi behöver för att fokusera våra tankar på Jesus Kristus och hans försoningsoffer. Herren visste att vi skulle bli rädda ibland. Jag har varit där, och du också. Och det är därför skrifterna är fyllda av Herrens råd. Var vid gott mod och frukta inte. Vänd er till mig i varje tanke. Tvivla inte, frukta inte. Frukta inte, du lilla jord. Jag tycker om ömsintheten i det ordet, du lilla jord. I den här kyrkan må vi vara få till antaget, så som världen mäter inflytande. Men när vi öppnar våra andliga ögon är de som är med oss fler än de som är med dem. Vår kärleksfulla Herre Jesus Kristus fortsätter: låt jord och helvete förena sig mot er. Ty om ni är byggda på min klippa kan de inte få överhand. Hur skingras rädslan? För den unge tjänarens del stod han bredvid Elisha, en Guds profet. Vi har samma löfte. När vi lyssnar på president Nelson, när vi följer hans råd, står vi med en Guds profet. Kom ihåg Joseph Smiths ord. Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom, är detta det allra sista vittnesbörd som vi ger om honom, att han lever. Jesus Kristus lever. Vår kärlek till honom och hans evangelium skingrar rädslan. Vår önskan att alltid ha hans ande hos oss tränger undan rädslan och får en mer evig syn på jordelivet. President Nelson har sagt: i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den heliga andens ledande, tröstande och ständiga inflytande. Herren sa om det gissel som skulle drabba landet och förhärda mångas hjärtan: mina lärjungar skall stå på heliga platser och skall inte rubbas. Och sedan det gudomliga rådet: var inte oroliga, ty när allt detta sker, då kan ni veta att de löften som har givits er skall uppfyllas. Stå på heliga platser, låt er inte rubbas, så ska löftena uppfyllas. Låt oss titta på varje aspekt i relation till våra rädslor. För det första, stå på heliga platser. När vi står på heliga platser, rättfärdiga hem, invigda möteshus, invigda tempel, känner vi att Herrens ande är med oss. Vi får svar på frågor som bekymrar oss eller frid att helt enkelt lägga dem åt sidan. Det är anden i handling. De heliga platserna i Guds rike på jorden framkallar vår vördnad, vår respekt för andra, vårt allra bästa i att följa evangeliet och vårt hopp om att kunna tränga undan rädsla och söka Jesu Kristi helande kraft genom hans försoning. Det finns inte rum för rädsla på dessa Guds heliga platser eller i hans barns hjärtan. Varför inte? Tack vare kärleken, Gud älskar oss alltid och vi älskar honom. Vår kärlek till Gud övervinner all rädsla och hans kärlek överflödar på heliga platser. Tänk på saken. När vi trävar oss fram i våra förpliktelser mot Herren, när vi irrar bort från hans väg mot evigt liv, när vi ifrågasätter eller tvivlar på vår egen betydelse i hans gudomliga plan, när vi låter rädslan öppna dörren till alla sina följeslagare, missmod, ilska, frustration, besvikelse, då lämnar anden oss och vi står utan Herren. Om du vet hur det är, så vet du att det inte är någon bra plats. Däremot, när vi står på heliga platser, kan vi känna Guds kärlek och fullkomlig kärlek driver ut all fruktan. Nästa löfte är, var inte oroliga. Hur mycket ondska och kaos som jorden än är full av, har vi genom vår dagliga trofasthet mot Jesus Kristus blivit lovade Guds frid som övergår allt förstånd. Och när Kristus kommer i all sin makt och härlighet är det slut på ondska, upproriskhet och orättvisor. För länge sedan profeterade aposteln Paulus om vår tid. Och han sa till den unge Timoteus: du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot föräldrar, otacksamma och gudlösa. Älskar njutning mer än Gud. Tänk på att de som är med oss på båda sidor om slöjan, de som älskar Herren av allt sitt hjärta, förmåga, förstånd och styrka, är fler än de som är med dem. Om vi aktivt litar på Herren och hans vägar, om vi är engagerade i hans verk, är vi inte rädda för världens trender eller låter dem bekymra oss. Jag vädjar till er att lägga världens inflytande och påtryckningar åt sidan och söka andlighet i ert dagliga liv. Älska det som Herren älskar. Det inbegriper hans bud, hans heliga hus, våra heliga förbund med honom, sakramentet varje sabbat, vår kommunikation genom bön. Så blir ni inte missmodiga. Sista punkten. Lita på Herren och hans löften. Jag vet att alla hans löften blir uppfyllda. Jag vet det lika säkert som att jag står här inför er under det här heliga mötet. Herren har uppenbarat, ty de som är visa och har tagit emot sanningen samt tagit den heliga anden till sin vägledare och inte har låtit sig bedragas, sannoliken säger jag er, det skall inte huggas ned och kastas i elden, utan det skall uthärda den dagen. Det är därför vi inte ska bekymra oss för vår tids oro, för människorna i den stora och rymliga byggnaden, för de som hånar uppriktiga ansträngningar och hängivet tjänande av Herren Jesus Kristus. Optimism, mod och kärlek kommer från ett hjärta som inte tyngs av problem eller tumult. President Nelson, som är optimistisk inför framtiden, har påmint oss. Om vi ska ha något hopp om att kunna sålla bland de myriader röster och människofilosofier som attackerar sanningen måste vi lära oss ta emot uppenbarelse. För att få uppenbarelse måste vi prioritera att följa evangeliet och uppmuntra trofasthet och andlighet hos andra, såväl som hos oss själva. Spencer W. Kimball var en av min ungdoms profeter. Under de senaste åren efter att ha kallats som apostel har jag funnit frid i hans första budskap under generalkonferensen i oktober 1943. Han var överväldigad av sin kallelse. Jag vet hur det känns. Elder Kimball sa: jag har tänkt mycket och bett mycket, fastat och bett. Det fanns motstridiga tankar som kämpade i mitt inre. Röster som tycktes säga: du kan inte göra det här, du är inte värdig, du har inte förmågan. Men varje gång kom till sist den segrande tanken: du måste utföra det arbete du kallas till, du måste göra dig värdig, kvalificerad och duglig. Och striden rasade vidare. Jag förmodar om vittnesbördet från denna renhjärtade apostel som senare blev denna mäktiga kyrkas 12:e president. Han insåg att han måste lägga rädslan bakom sig för att utföra det arbete han kallats till, och att han måste lita på att Herren gav honom styrka att bli värdig, kvalificerad och duglig. Det kan vi också. Striden rasar vidare, men vi möter den med Herrens ande. Vi blir inte oroliga, för när vi står med Herren och står för hans principer och hans eviga plan, står vi på helig mark. Hur var det nu med dottern och svärsonen som ställde den uppriktiga och inträngande i rädsla grundade frågan för åratal sedan? De begrundade allvarligt vårt samtal den kvällen. De bad och fastade och drog egna slutsatser. Glädjande nog för dem och för oss, morföräldrarna, har de nu välsignats med 7 underbara barn som fortsätter framåt i tro och kärlek. Fatta mod, bröder och systrar. Ja, vi lever i svåra tider, men när vi håller oss kvar på förbundsstigen behöver vi inte vara rädda. Jag välsignar er med att ni, när ni gör det, inte bekymras av tiderna som vi lever i eller svårigheter längs vägen. Jag välsignar er med att välja att stå på heliga platser och inte låta er rubbas. Jag välsignar er med tro på Jesu Kristi löften att han lever, vakar över oss, bryr sig om oss och står bredvid oss. I vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
A rope is an essential tool with which all of us are familiar.
Ett rep är ett nödvändigt verktyg vi alla känner till. Rep tillverkas av trådar av tyg, växter, metall eller annat material som vrids ihop eller flätas samman. Intressant nog kan material som är rätt oansenliga vävas ihop och bli oerhört starka. Med andra ord kan man sammanbinda alldeles vanligt material till ett fantastiskt verktyg. Precis som ett rep blir starkt på grund av sina många sammanflätade trådar, ger Jesu Kristi evangelium det största sanningsperspektivet och erbjuder de rikaste välsignelserna när vi lyder Paulus uppmaning att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är viktigt att den här nödvändiga sammanfattningen av sanning centreras och fokuseras på Herren Jesus Kristus. För han är vägen, sanningen och livet. Jag ber att den heliga anden upplyser var och en av oss när vi begrundar hur principen att sammanfatta allt i Kristus kan tillämpas praktiskt på hur vi lär oss och efterlever hans återupprättade evangelium i våra dagliga liv. Vi lever i en anmärkningsvärd tid och en uppenbarelsens tid i Jesu Kristi återställda kyrka. De historiska förändringar som annonserats idag har ett enda övergripande syfte. Att stärka tron på vår himmelske fader och hans plan och på hans son Jesus Kristus och hans försoning. Söndagens mötesschema har inte bara förkortats. Snarare har vi nu större möjligheter och ansvar som enskilda och familjer att använda vår tid till att göra sabbaten till en fröjd hemma och i kyrkan. I april i år var det inte bara den organisatoriska strukturen i prästrummets kvorum som förändrades. Snarare gavs eftertryck och styrka till ett högre och heligare sätt att betjäna våra bröder och systrar. Liksom de hopflätade trådarna i ett rep skapar ett kraftfullt och slittåligt verktyg är alla dessa sammanhängande handlingar en del av en förenad ansträngning att inrikta frälsarens återupprättade kyrkas fokus, resurser och arbete på dess grundläggande uppgift att bistå Gud i hans verk att åstadkomma sina barns frälsning och upphöjelse. Var snälla och fokusera inte enbart på logistiken i det som har tillkännagetts. Vi får inte låta praktiska detaljer skymma de övergripande andliga skälen till att de här förändringarna görs nu. Vår önskan är att tro på faderns plan och på frälsarens återlösande mission ska kunna tillta på jorden och att Guds eviga förbund ska kunna upprättas. Vårt enda mål är att underlätta fortgående omvändelse till Herren och att mer fullständigt älska och mer effektivt tjäna våra bröder och systrar. Som medlemmar i kyrkan delar vi ibland upp, separerar och tillämpar evangeliet i våra liv genom att skapa långa listor över enskilda ämnen vi ska studera och uppgifter vi ska utföra. Men ett sådant förhållningssätt kan begränsa vår insikt och vision. Vi måste vara försiktiga för en fariseisk fokusering på listor kan hindra oss från att närma oss Herren. Det är ett fokus och den rening, den lycka och den glädje och den fortgående omvändelse och det skydd som kommer av att vi överlämnar våra hjärtan åt Gud och återspeglar hans bild i vårt ansikte kan inte uppnås av att bara utföra och bocka av alla de andliga saker vi förväntas göra. Det är snarare så att frälsarens evangeliums kraft att omvandla och välsigna oss kommer av att urskilja och tillämpa dess sammanhängande lära, principer och tillämpningar. Det är bara när vi sammanfattar allt i Kristus med fast fokus på honom som evangeliets sanningar i samverkan gör det möjligt för oss att bli vad Gud vill att vi ska bli och att tappert härda ut in till änden. Jesu Kristi evangelium är en magnifik gobeläng av sammanfogad och sammanvävd sanning. När vi lär oss och länkar samman evangeliets uppenbara sanningar får vi välsignelsen av att ta emot dyrbara perspektiv och ökad andlig kapacitet genom ögon som kan se Herrens inflytande i våra liv och öron som kan höra hans röst. Och principen att sammanfatta allt i Herren kan hjälpa oss byta ut de traditionella listorna till en förenad, integrerad och komplett helhet. Låt mig ge både ett doktrinärt och ett kyrkligt exempel på vad jag menar. Det första exemplet, den fjärde trosartikeln, är ett av de bästa exemplen på hur man sammanfattar allt i Kristus. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är 1. Tro på Herren Jesus Kristus. 2. Omvändelse. 3. Dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. 4. Handpåläggning för den heliga andens gåva. Sann tro fokuseras i och på Herren Jesus Kristus. I honom som faderns gudomlige och enfödde son. Och på honom och den återlösande mission han genomförde. Han har ju uppfyllt lagens krav och han gör anspråk på alla de som har tro på honom. Och de som har tro på honom håller fast vid alla goda ting. Därför för han alla människobarnens talan. Att utöva tro på Kristus innebär att lita på och ha förtroende för honom som vår frälsare, på hans namn och på hans löften. Den första naturliga följden av att lita på frälsaren är att omvända sig och vända sig bort från ondska. När vi utövar tro på Herren vänder vi oss av naturen mot, kommer till och förlitar oss på honom. Omvändelse innebär alltså att vi litar på och förtröstar på att frälsaren hjälper oss med det som vi inte kan göra själva. Var och en av oss måste ha fullkomlig förtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa. För bara genom den heliga Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd kan vi bli nya skapelser i Kristus och slutligen återvända till och bo i Guds närhet. Förrättningen dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse kräver att vi litar på honom, förtröstar på honom och följer honom. Nefi förkunnade: jag vet att om ni följer sonen helhjärtat, utan hyckleri eller förställning för Gud, men med ärligt uppsåt och omvänder er från era synder och vittnar för fadern att ni är villiga att ta på er Kristi namn genom dopet. Ja, genom att följa er Herre och er frälsare ned i vattnet enligt hans ord. Se, då ska ni ta emot den helige anden. Ja, sedan kommer dopet med eld och med den helige anden. Förrättningen handpåläggning för den helige andens gåva kräver att vi litar på honom, förtröstar på honom, följer honom och strävar framåt i honom med hjälp av hans helige ande. Som Nefi förkunnade: och jag vet härigenom att om en människa inte håller ut in till änden genom att följa den levande Gudens sons exempel, så kan hon inte bli frälst. Den fjärde trosartikeln klarlägger inte bara det återupprättade evangeliets grundläggande principer och förrättningar. Den här inspirerade trosförkunnelsen sammanfattar snarare allt i Kristus. Att lita på honom, att förtrösta på honom, att följa honom och att sträva framåt tillsammans med honom. Ja, i honom. Exempel nummer två. Jag vill nu beskriva hur alla kyrkans program och initiativ sammanfattas i Kristus. Många fler exempel skulle kunna lyftas fram. Jag kommer bara att använda några få. 1978 bad president Spencer W. Kimball kyrkans medlemmar att bygga upp Sions styrka över hela världen. Han rådde de heliga att stanna kvar i sina egna länder och etablera starka stavar genom att samla Guds familj och undervisa dem om Herrens vägar. Han tillkännagav att fler tempel skulle byggas och utlovade välsignelse till de heliga var helst de bodde över hela världen. Allt eftersom antalet stavar växte ökade också behovet av att medlemmarna hade ett hem där hela familjen tyckte om att vistas, där de kunde berika sina liv och finna ömsesidig kärlek, stöd, uppskattning och uppmuntran. 1980 samlades därför söndagens möten till ett enda tre timmars block för att åter betona den enskildes och familjens ansvar att lära, leva efter och undervisa om evangeliet. Den här tonvikten på familjen och hemmet bekräftades på nytt i familjen, ett tillkännagivande för världen som lades fram av president Gordon B. Hinckley 1995. I april 1998 tillkännagav president Hinckley att många fler mindre tempel skulle byggas så att de heliga förrättningarna i Herrens hus skulle komma närmare de sista dagars heliga och kyrkans familjer världen över. Och de här förbättrade möjligheterna för andlig tillväxt och utveckling kompletterades av en samtidig ökning av timligt oberoende genom att ständiga utbildningsfonden etablerades 2001. Under sin administration uppmanade president Thomas S. Monson gång på gång de heliga att komma till undsättning och betonade att ett av kyrkans gudomligt tilldelade ansvar är att ta hand om de fattiga och behövande. Med fortsatt tonvikt på timlig förberedelse infördes programmet för oberoende 2012. Under de senaste åren har grundläggande principer om att göra sabbatsdagen till en glädje i hemmet och i kyrkan betonats och förstärkts, vilket har förberett oss för mötesschemat för söndagens möten som annonserades under det här mötet. Och för 6 månader sedan stärktes de melkisedekska prästerumskvorumen och samordnades på ett mer effektivt sätt med biorganisationerna för att åstadkomma ett högre och heligare sätt att stödja andra. Jag tror att ordningen och tidpunkten för de här händelserna under många årtionden kan hjälpa oss se ett förenat och heltäckande arbete och inte bara en serie av varandra oberoende separata initiativ. Gud har uppenbart ett mönster för andlig utveckling för den enskilda och familjen genom förrättningar, undervisning, program och aktiviteter som inriktas på hemmet och som stöds av kyrkan. Kyrkans organisationer och program är till för att välsigna den enskilde och familjen och har inga självändamål. Jag ber att vi ska kunna se Herrens verk som ett stort världsomspännande verk som blir allt mer inriktat på hemmet och som stöds av kyrkan. Jag vet och vittnar om att Herren uppenbarar och ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående Guds rike. Jag började mitt tal med att lägga tonvikt vid den styrka som skapas när enskilda trådar av material vrids eller flätas ihop till ett rep. På ett liknande sätt lovar jag att ökat perspektiv, ökad målmedvetenhet och kraft kommer att synas i hur vi lär oss och lever efter det återupprättade evangeliet när vi strävar efter att sammanfatta allt i Kristus. Alla möjligheter och välsignelser som har eviga konsekvenser har sitt ursprung i, är möjliga, har ett syfte på grund av och varar genom Herren Jesus Kristus. Som Alma vittnade, det finns inte någon annan väg eller något annat sätt för människan att bli frälst än i och genom Kristus. Se, han är världens liv och ljus. Jag vittnar med glädje om vår evige faders och hans älskade sons, Jesu Kristi gudomlighet, och att de verkligen lever. I vår frälsare finner vi glädje, och i honom finner vi försäkran om frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. Det vittnar jag om i Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We thank all who have spoken to us and expressed
gratitude. Vi tackar alla som har talat till oss och vi vill uttrycka vår tacksamhet för den vackra musik vi fått höra denna förmiddag. Kören sjunger nu, jag kan följa Guds plan. Vår avslutande talare den här sessionen blir president Dallin H. Oaks, första rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Kom, kom Guds folk. Tacksägelse får vi sedan av äldste Adelson de Paolo Parea
i de 70s kvorum.
Modern revelation defines truth as a knowledge of things.
Nutida uppenbarelse definierar sanning som kunskapen om ting som de är och som de var och som de kommer att vara. Det är en perfekt definition för frälsningsplanen och familjen, ett tillkännagivande för världen. Vi lever i en tid med mycket utbredd och spridd information, men det är inte all information som är sann. Vi behöver vara försiktiga när vi söker sanning och välja källorna vi söker i. Vi ska inte förväxla världslig berömmelse eller auktoritet med kvalificerade sanningskällor. Vi bör vara försiktiga med all information eller råd från stjärnor inom underhållningsbranschen, framstående idrottare eller anonyma källor på internet. Expertis inom ett område ska inte tas som expertkunskap och sanning inom andra områden. Vi borde också vara försiktiga i förhållande till motivationen hos den som ger informationen. Det är därför skrifterna varnar oss för prästvälden. Om källan är anonym eller okänd kan informationen också vara tvivelaktig. Våra personliga val bör baseras på information från källor som är kvalificerade i ämnet och fria från själviska motiv. När vi söker sanningen om religion bör vi använda andliga metoder som är lämpliga för den typen av utforskning. Bön, den heliga andens vittnesbörd samt studier av skrifterna och nutida profeters ord. Jag blir alltid sorgsen när jag hör om någon som säger sig ha förlorat sin religiösa tro på grund av världsliga läror. De som en gång haft andlig syn kan drabbas av självförvållad andlig blindhet. Som president Henry B. Eyring sa, deras problem består inte i vad de tror de ser, utan snarare i vad de inte kan se. Vetenskapliga metoder leder oss till vad vi kallar vetenskaplig sanning. Men den här vetenskapliga sanning är inte hela livet. De som inte lär genom studier och även genom tro begränsar sin kunskap om sanningen till det som kan bevisas vetenskapligt. Det här sätter upp konstgjorda gränser för sökandet efter sanningen. President James E. Faust sa att de som blivit döpta riskerar sin eviga själ genom att obetänksamt söka sig endast till världslig kunskap som källa. Vi tror att Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga har Kristi evangeliums fullhet och att detta evangelium är själva kärnan i all sanning och evig insikt. Slutcitat. Vi finner sann och varaktig glädje i att lära oss om och handla efter sanningen om vilka vi är, vad meningen med jordelivet är och vart vi tar vägen när vi dör. De sanningarna kan man inte lära sig genom världsliga eller vetenskapliga metoder. Jag ska nu tala om återställda evangeliesanningen som är grundläggande för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Tänk noga på de här sanningarna. De förklarar en hel del om vår lära och vår livsstil. Kanske till och med sånt som ännu inte blivit förstått. Det finns en Gud som är den kärleksfulla fadern till alla människors andar som någonsin har levat eller kommer att leva. Könstillhörigheten är evig. Innan vi föddes till jorden levde vi alla som manliga eller kvinnliga andar i Guds närhet. Vi har just hört Mormon Tabernacle Choir at Temple Square sjunga "Jag kan följa Guds plan". Det är den planen Gud instiftade för att alla hans andebarn ska kunna utvecklas för evigt. Planen är livsviktig för var och en av oss. Enligt den planen skapade Gud jorden som en plats där hans älskade andebarn kunde födas till jordelivet för att få en fysisk kropp och ha möjlighet att utvecklas för evigt genom att göra rättfärdiga val. För att vara meningsfulla behövde jordiska val göras mellan motstridiga goda och onda krafter. Det var därför nödvändigt med motsatser. Och på så sätt fick motståndaren som drevs ut på grund av sin upproriskhet, han fick tillåtelse att locka människorna till att handla i motsats till Guds plan. Syftet med Guds plan var att ge hans plan möjlighet att välja evigt liv. Det här kunde bara uppnås genom jordisk erfarenhet och genom tillväxt efter döden förvärvad i andevärlden. Under jordlivets gång skulle vi så småningom dö och vi skulle alla befläckas av synd när vi gav efter för motståndarens onda frestelser. Vi accepterade de här utmaningarna med tillit till planens försäkran att Gud vår fader skulle ge oss en frälsare, hans egen infödde son som skulle rädda oss genom en allomfattande uppståndelse till ett liv där ande och kropp förenas efter döden. Frälsaren skulle också utföra en försoning som betalade priset för att alla skulle kunna bli renade från synd. Efter de villkor han fastställde, de villkoren var tro på Kristus, omvändelse, dop, den heliga andens gåva och andra förrättningar utförda med prästadömens myndighet. Guds stora lycksalighetsplan skapar perfekt balans mellan evig rättvisa och den nåd vi kan få genom Jesu Kristi försoning. Den gör det också möjligt för oss att förvandlas till nya skapelser i Jesus Kristus. En kärleksfull Gud räcker ut handen till var och en av oss. Vi vet att genom hans kärlek och hans enfödde sons försoning kan hela människosläktet frälsas genom lydnad mot hans evangeliums lagar och förordningar. Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga är med rätta känd för att vara en familjeinriktad kyrka. Men något som kanske inte är lika känt är att vår inriktning på familjen handlar om mer än relationer under jordelivet. Eviga relationer är också fundamentala. Familjen är instiftad av Gud. Enligt vår kärleksfulla skapare storslagna plan är hans återställda kyrkas uppdrag att hjälpa Guds barn uppnå den förunderliga välsignelsen som upphöjelse i celestiala riket är. Och det här kan bara fås genom evigt äktenskap mellan en man och en kvinna. Vi bekräftar Herrens lära att olika kön är nödvändiga för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift. Och att äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Slutligen är Guds kärlek så stor att han, förutom det fåtal som avsiktligen blir förtappelsens söner, har förberett en härlig bestämmelse åt alla sina barn. Alla barnen innefattar alla som är döda. Vi utför förrättningar för dem genom i templen. Jesu Kristi kyrkas syfte är att hjälpa hans barn kvalificera sig för den högsta härlighetsplanen, graden, vilken är upphöjelse eller evigt liv. För de som inte önskar detta eller som inte är värdiga har han förberett underbara men lägre härlighetsriken. Alla som förstår de här eviga sanningarna kan förstå varför vi medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga tänker som vi gör och gör det vi gör. Nu ska jag nämna några tillämpningar av de här eviga sanningarna som bara kan förstås i ljuset av Guds plan. För det första, hedrar vi den personliga handlingsfriheten. Många känner till kyrkans omfattande arbete för att främja religionsfriheten i Förenta staterna och över hela världen. Det här är inte bara i vårt eget intresse utan syftar också enligt Guds plan till att hjälpa alla hans barn att åtnjuta friheten att välja. För det andra är vi ett missionerande folk. Ibland får vi frågan varför vi skickar missionärer till så många länder, till och med kristna folkgrupper. Vi får liknande frågor om varför vi skänker miljontals dollar i humanitär hjälp till människor som inte tillhör vår kyrka och varför vi inte kopplar den här hjälpen till vårt missionsarbete. Vi gör det därför att vi ser alla människor som Guds barn, våra bröder och systrar, och vi vill dela vårt andliga och timliga överflöd med alla. För det tredje är livet heligt för oss. Vår förpliktelse att följa Guds plan gör att vi motsätter oss abort och dödshjälp. För det fjärde, störs några av kyrkans ställningstagande i fråga om äktenskap och barn. Vår kunskap om Guds uppenbarade frälsningsplan gör att vi motsätter oss många av de nuvarande sociala och rättsliga påtryckningarna att frångå det traditionella äktenskapet eller göra förändringar som förvirrar eller ändrar könstillhörigheten för män och kvinnor eller som utplånar skillnaderna mellan dem. Vi vet att mäns och kvinnors relationer, identiteter och funktioner är nödvändiga för Guds större plan. För det femte har vi också ett särskilt perspektiv i fråga om barn. Vi ser på barnfödande och fostran som en del av Guds plan och som en glädjefylld och helig plikt för dem som fått den här möjligheten. Vi tror att de största skatterna på jorden och i himlen är våra barn och våra efterkommande. Därför måste vi undervisa om och kämpa för principer och metoder som ger de bästa förutsättningarna för alla barns utveckling och lycka. Slutligen är vi älskade barn till himmelsk fader som lärt oss att manligt och kvinnligt, äktenskap mellan man och kvinna samt barnfödande och fostran av barn är nödvändiga för hans stora lyxalighetsplan. Vår ståndpunkt gällande dessa grundprincipen väcker ofta motstånd mot kyrkan. Vi ser detta som oundvikligt. Motstånd är en del av planen, och Satans mest energiska motstånd riktas mot det som är viktigast i Guds plan. Han försöker förstöra Guds verk. Hans främsta metoder är att så tvivel om frälsaren och hans gudomliga myndighet. Att utplåna följderna av Jesu Kristi försoning, att avskräcka från omvändelse, att förfalska uppenbarelser och att bestrida individens ansvar. Han försöker också förvirra könstillhörighet, förvränga äktenskapet och avskräcka från barnfödande. Särskilt hos de föräldrar som skulle fostra barnen i sanning. Herrens verk går framåt trots det organiserade och konstanta motstånd vi möter när vi strävar efter att följa lärdomarna i Jesu Kristi återställda kyrka. För de som vacklar inför motståndet har jag följande förslag. Kom ihåg omvändelsens princip som möjlighet görs genom kraften i Jesu Kristi försoning. Som Elder Neil Maxwell sa, var inte en av dem som hellre vill försöka ändra på kyrkan än att ändra på sig själva. Som Elder Jeffrey R. Hollander sagt, håll fast i det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap. I kyrkan kommer det vi vet alltid att triumfera över det vi inte vet. Utöva tro på Herren Jesus Kristus, vilket är evangeliets första grundsats. Slutligen, sök hjälp. Kyrkans ledare älskar er. Vi ger många resurser som ni kan finna genom lds.org och andra stöd för evangeliestudier i hemmet. Och vi har också stödjande bröder och systrar som kallats att ge kärleksfull bistånd. Vår kärleksfulla himmelske fader vill att hans barn ska ha den glädje som är avsikten med vår skapelse. Denna glädjefyllda bestämmelse är evigt liv som vi kan få genom att ståndaktigt sträva framåt. Längs det som vår profet ofta kallar förbundsstigen. Så här sa han i sitt första tal som president. Citat. Stanna kvar på förbundsstigen. Din beslutsamhet att följa frälsaren genom att ingå förbund med honom och sedan hålla dessa förbund öppnar dörren för varje andlig välsignelse och förmån som är tillgänglig för män, kvinnor och barn överallt. Jag vittnar högtidligen om att det jag har sagt är sant och att det är möjligt tack vare Jesu Kristi lärdomar och försoning som möjliggör allt det här under den stora plan som fastställs av Gud, vår evige fader. I Jesu Kristi namn. Amen.
Heavenly Father.
Himmelske Fader.
We thank thee, Father, for thy being a loving God.
Vi tackar dig, Fader, för att du är en Gud som älskar oss och för att du har sänt din son Jesus Kristus för att återlösa oss och rädda oss. Vi är så tacksamma för levande profeter och president Nelson. Och vi tackar dig för så många uppenbarelser som du har sänt. Och kommer att fortsätta att sända till din profet. Vi ber att dina välsignelser ska gå till president Nelson. Och vi ber också att dina välsignelser ska komma till oss. Så att vi kan följa de instruktioner, de råd som vi får från de levande profeterna med uttrycklig vilja att följa. Fader, vi ber att du välsignar oss med att alltid ha den helige Ande hos oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the
Det här var en utsändning under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod The Tabernacle Choir at Temple Square. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjuden.